Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast med mig Albin, och med oss i studion har vi även min vän och kollega
i vanlig ordning.
Alex.
Ja. Jajamän.
Den här veckan blir ett blandavsnitt. Vi kommer prata om Watches and Wonders är om en dryg vecka i Schweiz, och det har hänt massa saker på i klocksverige, klockvärlden och nyheter. Och sen har vi även fått en väldigt bra fråga gällande inköp av första
armbandsuret.
Av sitt första riktiga lyx / premium armbandsur.
Jajamän.
Som vi tänkte hugga in
i detta avsnitt.
I detta avsnitt, vilket är jäkligt kul. Yes. För då får man famla fritt och resonera högt.
Ja.
Och det gillar jag.
Och det gillar ju vi.
Ja.
Du framförallt.
Jag tänker att du är mer fyrkantig. Och
ja, jag är superfyrkantig faktiskt.
All right.
Vad har hänt? Tänker du fråga mig, eller hur?
Vad är det som är... Det är inte massa saker. Vad är viktigt om man vill ha lite koll på nyheter?
Det händer ju mycket nu på vårkanten. Nu är det ju 2023 här, kan vi lugnt säga. Och är igång full fart. Och som sagt, det är lite drygt en vecka kvar innan vi åker till Genève, du och jag. Och ska på Watches and Wonders. Vilket blir kul. Det blir, nu måste jag tänka efter här. Första gången var ju förra året för mig. Så det här blir andra gången för mig. Första gången för dig. Innan det här Watches and Wonders, då hette det ju SIHH. Det är han jag var med på en gång. Sen kom ju pandemi och jada jada. Men jag tänker vi kommer in lite mer på Watches and Wonders inom kort. Men ja, varumärken ligger ju inte på latsidan nu. Och De flesta släpper sina nyheter nu, har släppt lite redan, och det kommer släppas under nästa vecka, och såklart under veckan då Watches and Wonders är, vilket är mellan den 27 och 2 april.
Det känns som att januari, februari och även... Ja, januari, februari är ganska dött när det kommer till nyheter. Då håller alla på att hämta andan från fjolåret.
Ja, lite så.
Men det nu... Ja, i mars det börjar studsa igång. Exakt. Vad vi har märkt av i alla fall.
Men det har ju släppts lite klockor, bland annat Seiko har ju släppt en del, Grand Seiko har släppt en del som vi har skrivit om på sajten, eller som Ola har skrivit om på sajten.
Han tar jäkligt bra bilder också, det, så då, det är ju tacksamt.
Exakt. Sen har ju nu i veckan som har gått, vi har haft nyheter från Nomos som kommer komma upp på sajten inom kort med en hands-on och video på deras Tangente Blue Gold, som är en ny tavelfärg i Tangente-familjen.
Den tyska in-house-tillverkaren från Glashütte.
Exakt. De klockorna har vi tittat på. Fina klockor i vanlig ordning. Välfinisherade.
Just Tangente är ju en modell. Det som är roligt med Tangente är Nomos är ett nytt företag. Det har funnits sedan början av 90-talet. Nomos Glashütte. Och Tangente har alltid varit en del av deras utbud. Och de kallar det själv... med deras egna ord,
ja,
så tillverkar de i Bauhaus-stil.
Ja.
Väldigt avskalat och enkelt. Sök på Nomos på Ecotime.
Man känner igen en Nomos när man ser det.
Ja, och 95% av sin egen tillverkning in-house. Det är några fjädrar eller någonting som de importerar från Schweiz, förenklare och så. Och just Tangenten har sett i stort sett likadan ut hela tiden, men med massa olika sorters variationer. De har en sportmodell som har kronskydd och datum och stålänk och är lite sportigare då, som man hör på namnet.
De har 27, jag tror de har 27 olika versioner på Tangenten.
As we speak,
exakt. Och det är ju deras... Man skulle väl kunna kalla Nomos Tangente för lite vad Lange 1 är för Lange und Söhne, eller?
Basen liksom.
Ja, ryggraden.
Ja, och ja. De ligger ju bredvid varandra i glaset till och med. Nomos är en tillverkare vi gillar väldigt mycket här på Ecotime för att de gör inhouse-klockor i sin helt egen design och har kört sitt eget race hela tiden. Mm. Och de har släppt ytterligare en Tangente, Neomatic Blue Gold som du sa. Mm. Och det är en modell i basutbudet som bara fortsätter att
utveckla
mm. varje år och förbättra den. Och de har allt ifrån 33 mm upp till...
Ja, de är 39 tror jag är den största, va?
Ja, och sen har de 38,5, de har 35...
Ja, men 38,5 är 39 tror jag.
Yes.
Ganska säkert.
De har ett gäng storlekar som gör att de vill verkligen göra klockor som passar alla. Vilket de även förklarade för oss när vi var där i oktober. Mm. Så det blir inte ett oväntat släpp när de släpper en ny Tangente. Det blir bara intressant att se, okej, vad har de hittat på med den här modellen som de inte gjort tidigare?
Mm.
Och,
i det här fallet var det en blå tavla då?
Ja,
ja.
Och det som är, den tavlan är ju tillverkad på mässingsbas, sedan guldpläterad, galvaniserad så den blivit blå.
Yes.
Vilket är några extra steg i tillverkningen och så har blivit en otrolig sunburst finish.
Mm. Nej, den ser bra ut och jag tror nog att när det här avsnittet släpps så ligger den faktiskt live på sajten och på YouTube. Och sen har vi ju faktiskt tittat närmare på en av Certinas nyheter också för året. DS1 Action Diver 38.
Ja.
Eller DS Action Diver 38, förlåt.
Ja, och det som är kul med Certina DS Action är det är en, jag kallar den för modern klassisk dykare.
Mm.
För det är så många som har börjat sitt intresse och köpt en Certina DS Action eller Certina DS, bara en Certina mm. för några tusen lappar och därifrån har det bara tagit fart.
Yes.
Så att de fortsätter utveckla sin DS Action dykare är det är jättekul. För ja. det är så många som uppskattar det.
Absolut, och det är en klocka i en prisklass under 10 000 kronor. Strax över, ursäkta. 990 tror jag den låg på.
Nej, jag kan exakt.
Jaha, 10 900 då?
10 200. På band.
Ah, okay.
10 800 på länk.
Ah,
och klockan i sig
ja.
Är en 38 mm dykare mm. i titan.
Precis. Och den har vi ju tittat närmare på. Och vad jag gillade med den här klockan var dels att den är i titan, vilket jag tycker är lite kul. För att majoriteten av alla sportklockor är ju faktiskt i stål.
Mm.
Titan känns som att det börjar komma tillbaka lite grann nu, att fler och fler börjar titta på det igen. Det är ingenting nytt Certina gjort titandykare för. Men just med denna så var det lite spännande att den har en mattgrå urtavla med ljusblå index. Och jag tyckte bara att den, när vi såg pressmaterialet liksom på lite, vi har ju fått en liten förhandstitt på vad Certina släpper under året, eller i alla fall första halvan av året, och den här liksom stack ut direkt, dels för att den är 38 mm dykarklocka i titan med den här grå tavlan som gifter sig bra med boetten, men så har du ändå någonting som sticker ut och det är de här ljusblåa detaljerna som jag tyckte såg riktigt bra ut.
Och titandykare är inget nytt, men 38 mm-storleken
mm.
är ju... De har ju haft den i guld och stål tidigare. Jag vet inte om de har haft den bara i stål.
Jag tror de har haft den i stål också. Ja.
Det är roligt att de släpper den i titan, för DS-action, när den kommer ner till 38 mm, blir den tillgänglig för en helt ny målgrupp av personer med slankare handleder. Och... samtidigt som det blir lättare. För titan väger ju... Ja,
mycket mindre.
Mycket, betydligt mindre.
Yes.
Så det är en klocka som passar fler. Och det är roligt för att det är fler som kan köpa den här DS Action-modellen som så många började sitt intresse med. Liksom. Mm. Eller bara vill ha den klockan för att jag vill ha ett schysst dykarur som passar min handled. Jag kan ha på mig hela tiden och inte väger någonting. Då är det här ett bra val.
Exakt. Tycker jag. Exakt. Och just att det känns som att mer och mer det vi har pratat om, att varumärken kliver ner lite i storlek, har vi ju märkt, och det kommer fler och fler modeller från olika tillverkare i olika prisklasser i mindre storlek, just för att det efterfrågas. DS Action Diver då, den passar ju både dam och herr, skulle jag säga, i 38 mm. Men sen har vi ett annat släpp från en annan tillverkare från Schweiz. En independent tillverkare som heter Moser.
Nu hoppar vi högt upp.
Jajamän, det gör vi. Men jag tänkte, för att det är lite på samma tema här gällande storleken.
Okay.
Moser har en modell som är deras sportklocka som heter Pioneer. Mm. Som kommer på gummiband bland annat. Den kommer även på länk och lite andra band. Men det är liksom en 120 meters sportklocka med deras Fumé-tavla som de är väldigt kända för. Det vill säga att den är ljusare i mitten och går mot mörkare toner i utkanten av urtavlan. Den har alltid bara funnits i 42,8 mm. Nu släpper de den i 40 mm.
Det är fortfarande standardstorlek?
Ja, absolut. Men jag menar, under ganska många år så har det liksom varit stora klockor som har varit så. Nu börjar ju komma tillbaka lite att sportklockan är 40 mm eller där omkring. 38 till 41 säger vi. Och inte 41 plus. Och den måsen tycker jag var lite kul. De släpper både en vanlig version med timme, minut, sekund och en tourbillon. Mm. De finns att läsa lite om på sajten.
Du var inne på en annan independent tillverkare också. Som är, där får du nästan förklara hur det fungerar. För vi har testat en klocka från dem tidigare. Mm. Och nu har de gjort ett nytt släpp. De har en extremt limiterad produktion. De är inte från Schweiz eller Tyskland.
Nej.
Och när man ser deras klockor tror man, vet man inte vad man ska tänka, om det är en smartwatch eller om det är det mest avancerade man i klockväg man har sett. Det är närmare det sistnämnda kanske.
Ja, men det är inte så. Jag vet vilka du tänker. Du tänker på det lilla företaget från Belgien.
Belgien, förlåt.
Ja, exakt. Ja, men de kallar ju sig för Horological Startup. Gör de.
Ja.
De är inte independent. Det är liksom lite kul med de här. Och det är Resens vi pratar om. De är lite kul för att de hade ett litet nytt tänk kring tidsvisning. Och deras filosofi är att allt är konstant i rörelse, så det borde våra klockor vara också. Så att Resens använder sig inte av liksom traditionella visare som monteras på en urtavla. Utan där har man då två eller tre, beroende på vilken modell, diskar som snurrar omkring.
Diskarna är monterade i en större disk som snurrar.
Du har två diskar på urtavlan som snurrar helt enkelt. Där den mindre indikerar timmar och den större indikerar minuter.
Ja.
Ja. Och de släppte en ny, vi har tittat en del på dem, för de har funnits hos våra vänner på Bobergren tidigare. Som de har varit ensam återförsäljare av Resens i Norden. Och då vi tittade på deras dykarklocka som är oljefylld.
Boett och...
Alltså i själva, mellan urverk och glaset så här, ligger det olja. Typ 3,57 milliliter tror jag det var, för att vara exakt.
Så snurrar diskarna runt i oljan?
Ja.
Och det är rätt knäppt?
Ja.
Och det är en automatisk klocka? Och den är... Jag hade den på armen några dagar. Det är sjukaste... Ja.
Men det är som... på ett sätt är det typ det mest ultimata dyker ur. Nu sladdar vi in lite på den andra modellen, men det är för att med hjälp av oljan då så är klockan läsbar i typ exakt alla vinklar du kan tänka dig.
Okej.
Okay. Det är coolt.
Jag kunde inte ens läsa tiden på den.
Nej.
Jag tänkte inte. Jag har den här klockan på mig.
Ja.
Den är jättecool. Jag vet inte hur jag ställer den. För när du och jag skulle ställa den trodde vi att den pajade.
Ja, det är faktiskt sant.
Den var så svår att ställa. Och sen så,
den är ju inte så svår att ställa egentligen. Det var ju bara att du och jag kanske inte var de starkast lysande stjärnorna på himlen den dagen.
Nej, men det slutade med att vi... Det inte var några problem.
Nej.
Det skulle visst vara så, ja. I någon situationstecken. Och... men jag struntade i att ställa den, utan hade den bara på armen och tänkte, det här är en jäkligt
cool,
cool jäkla klocka.
För vem kollar ens, eller vem läser ens av tiden på klockorna nu för tiden när vi har mobilerna?
Det finns ingen poäng med det.
Exakt. Type 8 då, som de släppte, som har funnits sedan tidigare. Som
så det är nyheten.
Det är nyheten. Det är en ny urtavla i salvia grönt slash mintgrönt, lite sådär. Väldigt snygg färg personligen tycker jag. Det är deras instegsmodell, kostar typ 150-170 tusen. Avskalad i titan, väger typ 40 gram, ingenting. Riktigt cool. George Cramer har den. Och för de som inte vet vem George Cramer är, så är han väl en av de mest ansedda inom Cartier, vintage Cartier-kretsar. Men ja, den tittade vi lite på. Vi tycker resten är kul. Det ska bli intressant att se vad mer de släpper, för de är väl med och ställer ut på Watches and Wonders till exempel.
Det vet du nog bättre än jag gör, så jag tar det för sant.
Ja.
Vad mer har hänt? Ja, vi var ju hos på event hos Breitling.
Ja, på en liten pressfrukost.
Ja, och det, om ni gillar Breitling kan ju inte ha missat att de har öppnat en egen brandbutik. The Watches of Switzerland, som driver en Breitling-butik i Stockholm på Biblioteksgatan.
Och även i Mall of Scandinavia.
Och även i Mall of Scandinavia har de en Breitling-butik. Det är coolt. Vi var på event där, en liten pressfrukost så som det kallas, för när de vill att man ska ta del av nyheter och presentationer för vad som kommer i en trevlig miljö. För det är en väldigt trevlig butik.
Ja, väldigt avslappnad.
Axlarna sjunker ner när man kommer in där, tycker jag.
Ja, verkligen.
Det är lädersoffor och snygga montrar. Och
knäpper upp en extra knapp i skjortan också.
Ja, det är redan gjort när jag kom innan dess. Men så... De har lite klockor på gång.
Ja.
Får vi ens berätta vad det handlar om?
Nej, för att jag tror nämligen att det är som så att det här avsnittet släpps då innan embargot släpper. Men vad vi kan avslöja är att det kommer två, eller det blir i två modellfamiljer, så kommer det nyheter i alla fall. Ganska många sådana.
Och Breitling har ju verkligen... Får man säga steppat upp?
Ja,
för de gjorde ju om sitt varumärke efter att Georges Kern blev vd
2017,
gjort om hela sin modellserie, hela sin strategi, hur de ska arbeta. Det är ju ett extremt stort företag.
Yep.
Med, jag tror att de hade 1600 points of sale över hela världen på sina marknader. Det är ganska många olika butiker och återförsäljare. De har valt att utgå från en viss del av sin historia, vintage-modeller, ta inspiration från det, göra nya utifrån det, och det har blivit resultatet är rätt coolt.
Ja, Breitling har gjort en riktigt stark resa de senaste 5 åren sedan Kern tog över företaget, och liksom typ dubblat omsättning, gjort liksom urstarka siffror och verkligen är på gång. Och deras målsättning är ju att vara topp 3 bland klocktillverkarna i lyxsegmentet i världen liksom. Och de är ju inte riktigt där än, de är väl på topp 10 åtminstone, men topp 3 är målet, så vi får se hur det går framöver. Det ska bli väldigt spännande att följa dem i alla fall, med tanke på att hela deras omstrukturering av företag, marknadsföring, hur de jobbar, vad de tar fram för modeller, hur de utvecklar nya urverk, etc.
De är ju många coola damer nu.
Ja, verkligen.
Verkligen. Mycket... Nej, bara... Man ser att de satsar på den sidan på ett helt annat sätt också.
Yes.
De lyfter fram det på ett helt annat sätt än många andra brands gör. Och samtidigt så tycker jag personligen att modellerna ser väldigt bra ut. Mm. Så bara en sån sak.
Ja, även också nu att de är de första som liksom går ut och arbetar med syntetiska diamanter. Och det kan man ju tycka är det ena och det andra om. För dem är det viktigt att diamanterna är konfliktfria, så att säga. Att de kommer från ett labb där man vet att det inte har påverkat någon negativt. Och sen syntetiska diamanter borde vi snacka mer om i framtiden. För nu det är fler som hakar på det spåret.
Då kommer vi nog faktiskt ta hit någon som har stenkoll på diamanter och klockor.
No pun intended på stenkoll, eller?
Jag tänkte inte ens på det. Men det är, det är någonting vi måste prata om senare med tanke på, som du säger, hur många företag som går den vägen i lyxindustrin generellt också.
Tag Heuer har ju gjort igen förra året, tror jag, en karriär med syntetiska diamanter.
Mm.
Så att det är någonting som vi kommer se mer av inom klockbranschen, och det är ett intressant ämne. Så att, ja, men vi tar hit någon som kan snacka lite syntetiska lab-grown diamonds med oss då.
Absolut. Mm. All right, varför är, vi tjatat lite om Watches and Wonders, varför är Watches and Wonders så viktigt?
Det är väl för att, om vi tittar historiskt, så har vi haft egentligen då på senare år två klockmässor, Basel World och Salon International Haute Horlogerie.
S-I-H-H.
Ja, jag tror att
det är så. Okej, så Basel World, jag är inte så insatt i det här som jag
verkar.
som jag borde vara.
Ja.
Basel World vet jag under väldigt många år var den stora klockmässan i Schweiz.
Yes.
I Basel.
Ja, i typ så 80 år eller någonting.
Ja. Det, och det, varför jag lyfter fram det för att fråga vad hände med den? För den slutade.
Det
var inte så länge sedan.
Jag tror att jag har inte heller full
insyn. Det skev sig ganska...
En ganska bra beskrivning av vad som hände.
Okay.
Jag tror att de som drev mässan blev lite giriga och började ta väldigt höga priser för liksom att få ställa ut där. Det blev väldigt dyrt. Och sen drog sig vissa varumärken ut, och sen var det bara en snöbollseffekt, helt enkelt.
Så du menar att det är dyrt att ställa ut på en lyxarmbandsurmässa i Schweiz?
Ja, det är dyrt så inåt. Ja.
Bip, bip. Men du var på en Basel World?
Jag har varit på två Basel World.
Och vilka var det?
Eller tre. Två. 2018 och 2019, ja.
Okej, okay. Och sen vad hände efter det?
Sen var det inget mer, typ. För sen kom pandemin och sen la de ner det. Och sen i då kölvattnet så... För de varumärken som drog sig ur, bland annat Rolex, Patek Philippe, då... Så här, SIHH, den andra mässan som Basel World hölls i generellt i mars. Och SIHH var tidigare i januari.
Mm.
Och Basel hölls då i Basel och SIHH i Genève. SIHH var ju tidigare liksom mässan för Richemont, de Richemont-ägda varumärkena. IWC, Jaeger, Vacheron, Cartier med flera. På Basel var det Rolex, Patek, Omega, Breitling, etc. Men nu på Watches and Wonders, man skulle kunna kalla det för en sammanslagning av gamla Basel World-varumärken som ställde ut där, Rolex, Patek, Chopard, etc. Och då Richemont-ägda varumärkena. Det ställer även ut varumärken som från LVMH, Bulgari, Tag Heuer, Hublot, etc. Och även en hel del independents. Och nu håller man ju då Watches and Wonders i den hallen Palexpo som ligger vid flygplatsen i Genève. Och man håller den nu i slutet på mars.
Okay.
Början på april. Och det är väl liksom den största happeningen i klockvärlden som sker varje år. Och första gick ju av stapeln då förra året. Innan dess höll man det digitalt.
Och hur är upplevelsen när man, som du kommer dit som branschperson och försöker ska ta dig an mässan?
Du försöker förbereda dig mentalt här.
Ja, exakt.
Ja, det är bra, jag ska förbereda dig mentalt. Det är ganska svårt att sätta ord på första gången man är på sån här mässa, för det är så mycket intryck. Det är liksom enormt. Tänk dig liksom Älvsjömässan gånger 10.
Ja.
Vissa montrar, det är fel att kalla dem för montrar, det är liksom... Jag tror Cartiers, så det var ju x antal fotbollsplaner som är deras monter. Det är så stort så det är liksom, du fattar inte stort, och det är olika våningar. Det är
som
liksom,
är byggda inne på mässan.
Jajamän.
Men ställer de bara ut klockor eller kör de sina smycken också?
De kör smycken också, de som har det liksom. Men det är ju fokus på klockorna. Och jag menar... det är svårt att säga. Det är väldigt stort. Det är extremt mycket folk. Det är allt från press till VIP-kunder till retailers. Liksom, det är alla inom branschen samlas under ett och samma tak under ett par dagar eller en vecka i Genève. Liksom, och tar del av... Nu släpper ju inte alla släpper ju inte alla nyheter för året under Watches and Wonders, men det är väl fokus på de viktigaste grejerna där. Så nu, formatet för Watches and Wonders som är nu, så bokar man via en plattform möten med varumärkena för att gå på så kallade touch and feel sessions, där man i en grupp på kanske mellan 10 och 20 personer tar del av oftast en liksom presentation, massa cool grafik, videos på liksom nyheter, och sen får man då även titta på dem, känna och klämma.
Vilken var bäst i fjol då?
Oj, vad är det för fråga? Jag tänkte säga.
I svaret på Tech Philip.
Nej. Jag får återkomma till den frågan, för det, alltså grejen är så här också. Jag tror att vi har väl i snitt typ 10 möten per dag med olika varumärken.
Just det.
Ja. Så det är så mycket intryck som komprimeras på ganska kort tid. Du är ju på mässan mellan 9 och 18 typ, och har i princip möten hela tiden.
Så det är riktigt arbete alltså?
Det är riktigt arbete. Det är inte så glamoröst som folk tror. Inte för oss i alla fall, som vill kunna dela med oss av så mycket som möjligt till våra läsare, lyssnare och tittare.
Just det, för det ska ju uppdateras på Instagram, sen ska det skrivas artiklar, och så ska det göras videos, och det ska pratas ännu mer i den här podden. Och,
precis.
Och sen måste vi prata med alla varumärken som vi vill arbeta med också. Det är som, ja.
Det är hektiskt.
Ja, ja, just det.
Men det är jäkligt kul, och det är verkligen en upplevelse att vara där. Och det är väldigt så här på Baselworld, bara för att dra en parallell till lite hur det skiljer sig rent liksom att vara inbjuden på den här. För det, den är lite svårare att få tillgång till Watches and Wonders. Det är liksom typ som ett råd som måste godkänna att man får komma dit, att man har liksom blivit akkrediterad som press, hela den biten. På Baselworld var det liksom, ja, men vill du äta så finns det en korv i form franska utanför för 9 schweizerfranc. På Watches and Wonders så är allting inkluderat, mat och dryck.
Okej, så länge du är inbjuden
till mässan.
Så har
du tillgång till mässan, så är det fritt blås på allt sånt. Så det är lite mer exklusivt, lite mer påkostat, lite mer omhändertagande om de som är där.
Men så som jag förstått det, så har de också öppnat upp nu. Yes. För branschdagarna är ju måndag till torsdag.
Ja.
Den 27 till 30 någonting.
Ja.
Och, men de kör även 2 dagar som nu öppnar för allmänheten.
Stämmer.
Det innebär att om du vill ta del av den här sinnessjuka mässan, men inte jobbar med klockor eller är superkund hos något varumärke som ställer ut där, då kan du köpa biljetter och flyga ner och vara där 1-2 dagar och ta del av allt. Ja. Alla brands som jag förstått det. Det är coolt. För det, så har det väl inte varit
inne alls. Jag vet inte riktigt hur det funkar dock, om man kommer dit på öppna dagarna, som är för allmänheten, hur det funkar om man vill känna och klämma på klockorna.
Jag tror inte att du kan boka en 45 minuters fototid. Nej. Direkt. Men,
och då är frågan om det bara är att man får glutta i montrarna då.
Ja, men samtidigt. Det är en klockupplevelse. Mm. Av rang.
Så är det.
Och du får se dem samma vecka som det släpps.
Ja,
det är bara det är ju få förunnat, vill jag påstå.
Ja, men det var bara lite en tanke. Jag undrar lite hur det funkar, men det får vi väl svar på om 2 veckor.
Ja, jag killgissar här bara istället, ja, det hur det fungerar.
Helt rätt. Men ja,
men just det, vidare kring den här härvan som är Watches and Wonders.
Mm.
Att det kommer ut så mycket olika predictions för vad märkena ska släppa varje år.
Ja.
Och Rolex, som den tyngsta, bästa och så vidare tillverkaren som alla är alltid som mest intresserade av.
Mm.
Att folk håller på att göra olika mock-ups på klockor och resonerar utifrån, ja, de har släppt det här tidigare.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Då kommer de förmodligen släppa det här i år. För nu ska du på en keramisk ring på den här klockan som inte haft en keramisk ring sedan innan. Och den här tavlan har de inte gjort förut, så det kommer de sätta på den här modellen. Och sitter och photoshoppar ihop det, vilket, ja, vilket är underhållande att se.
Ja. Jag menar, den populäraste liksom klockan som folk har efterfrågat de senaste åren är väl Rolex GMT Master med svart och röd bezel. En så kallad Coke. I keramik.
Just det.
Den har väl folk gissat att den kommer fan i år i senaste 5-6 åren.
Liksom. För att den är given att dyka upp.
Ja, men är den så given då? Ja, vi får väl se.
Om du ser till historien.
men ja, vi skrapade ju lite på lite predictions för något avsnitt sen när vi pratade om vilka klockmodeller som fyller jämnt i år, ja, från Rolex.
Och det är Sub.
Sub, Daytona och Explorer.
Ja, då lär de ju, vad sa vi då? Guld Explorer 36.
Guld Explorer, vi sa någon.
Jag tänker just Submariner Platina.
Ja.
Det vore ju helt knäppt.
Ja.
Och någon stek i Daytona.
Ja.
Men det, att de skulle sätta sig keramisk ring på 2 ton eller något sånt där. Men det är ju ingen novelty piece.
Det
ju...
Men det är väl sällan novelty pieces från Rolex.
Men du vet, de har så mycket grejer. Rolex har så mycket grejer som inte finns på deras hemsida eller i deras katalog också. De har
absolut
massa grejer.
Yeah.
Vem kan tänka sig att det finns Yachtmaster i vitguld på Oysterflex 42 mm. Helt stensatt.
Ja.
Det är sånt du inte hittar i katalogen. Nej, det finns inte så många. Men plötsligt så ser man en bild på det någonstans för att det är någon tokkund som har fått den någonstans. Och det finns massa olika sådana modeller som har släppts genom åren.
Ja, ja.
Som,
så är det ju.
Som man inte ens vet finns.
Nej, men om man tittar på de som finns i den vanliga katalogen som inte är den här special order-katalogen.
Tråkkatalogen.
Det har ju faktiskt inför varje år så läcker det ju alltid någonting.
Vilket är, ja.
Och det finns ett konto på Instagram som heter Rolex Passion Report.
Och han har ju faktiskt...
Som brukar ha rätt,
ja,
i sina läckor. För då är det inte så att säga data... tillverkade bilder, utan det är oftast från en tryckt katalog. Och det har ju såklart då lagts upp på Instagram lite bilder. På bland annat en Rolex Submariner, helt i guld med grön bezel och grön urtavla.
Guldhulk.
En guldhulk. Kan absolut vara 70 års jubileumsklockan.
Ja.
Vi har även tagit del av bilder på Daytona i gult guld med keramisk ring. För Daytona i ädelmetall görs på länk utan keramisk bezel, men på Oysterflex med keramisk bezel.
Mm.
Sen har vi tagit del av en Rolex Submariner i stål och roséguld med svart urtavla.
Inte... De har ju gjort både Yachtmastern och
GMT'n
i rosé och stål. Yeah. Kan bli en rätt fet kombo som med Yachtmastern med chokladtavla till exempel.
Mm.
De har fått till det. Mm. Och den moderna Rootbeeren som jag tycker är en av de mest prisvärda rollarna under 200 papp. Om man måste köpa en ny.
Ja.
Ser skitbra ut. Ja. Mycket bling dock.
Ja, så är det ju. Vi har tagit del av en ny Milgauss med blå tavla och kronskydd.
Det är intressant.
Mm.
Men det är ju inte som att man ramlar av stolen.
Nej,
att
men de det gjorde man väl inte när de satte dit dem på Air King heller, eller?
Gillar du Milgauss?
Nej.
Okej, okay, jag gillar Milgauss.
Jag gillar gamla Milgauss, gillar 10-19.
Moving on.
Ja, men jag tror att det är ungefär det som vi har sett som har varit liksom, vad ska vi säga, de här, om man får kalla dem lite mer trovärdiga läckorna då. För att de andra är ju oftast typ bloggar eller folk på forum som photoshoppar ihop liksom önsketänk på vad som ska släppas. Men i vanlig ordning så vet vi ingenting förrän den 27 mars. Men vi kommer ha möjligheten att se, eller Echo Time kommer ha möjligheten att se nyheterna first hand i under Watches and Wonders.
Och vi kommer mata på allt vad vi kan på Instagram med det.
Yes.
Och sen kommer det komma upp på echotime.com. Men vill ni vara...
hålla er up to date med det senaste nya, så kommer det först och främst delas på Instagram.
Echotime Group heter vi där.
Det gör vi. Och sen kommer det följa lite artiklar på sajten såklart med nyheter och intervjuer med intressanta personer från olika varumärken. Nog om Watches and Wonders, eller?
Ja.
För jag tänker att om vi ska spekulera mer så behöver vi lång tid.
Vi väntar i 2 veckor-ish och sen så ger vi bara facit istället.
Ja, jag tror att det blir lätt.
Det känns enklare.
Men du ville prata om vad man ska köpa för klocka under 50 000 kronor.
Ja, för man får ju frågan ofta, och fått ofta genom åren. Jag har x antal riksdaler. Och jag ska köpa min första riktiga, förstår vad jag menar, klocka. Vad ska jag köpa? Hur ska jag tänka?
Mm.
Och nu fick jag den frågan igen nyligen.
Yeah.
Så tänkte jag, kan vi inte bara köra top of mind lite vad,
lite inspiration.
Inspiration och kanske vad man ska tänka på, och i slutändan blir det ju subjektivt vad vi tänker. Och då är svaret 4-siffrig Rolex Datejust.
För dig kanske.
För mig kanske. Också, det är en intressant fråga samtidigt.
Mm.
För med prisutvecklingen, som alla känner till att det gått upp så mycket på senare år, att skulle jag fått den här frågan för 5 år sedan, vilket jag fick då också. Vad ska jag köpa för 50 000? Ja, men då köper du en supertrevlig sub, eller du kan ha en Speedmaster, och sen så kan du ha en dressklocka från det här märket, kan du ha 2 stycken istället. Mm. Och nu kostar ju allting över 50 000 känns det som.
Ja.
Och i synnerhet på listpriser. Så vad ens, nu måste man ju parera det också.
Mm.
Att allt har blivit dyrare.
Mm. Absolut. Och den första grejen man behöver ta ställning till är väl om man vill ha en helt ny klocka från butik eller kan tänka sig någonting gammalt.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Och sen därifrån då, om vi ska börja nytt i butik, budget 50 000.
Ja, och vi tänker så här också. Det ska vara en introduktion till bra klockor, som vi ser det. Och den här personen ska kunna ha på sig den här hela tiden.
Okej.
Okay. I stort sett. Kanske inte in i bastun och ner i kallbadet, men ändå så här, den ska ju tåla sitta på för det mesta.
Ja. Liksom. Yep. Jag har ju en modell som jag tycker var väldigt bra, som släpptes förra året.
Mm.
Som kostar typ hälften av budgeten.
Okej.
Okay. Longines Spirit 37, alltså 37 mm Longines Spirit.
Och den kom ju på läderband, eller hur?
Och länk.
Och länk?
Ja.
Longines är ett bra instegs... ja, det är bra klockor.
Yes.
De vet verkligen vad de gör.
Om kriteriet var att den ska funka till så många tillfällen som möjligt, så är det ett väldigt bra första köp.
Just det.
För att den kommer i 3 olika utföranden, blå, silver och svart. På länk eller läderband. Har timme, minut, sekund och datum. Snygg avskalad design, känns väldigt bra på och i handen. Eller på handleden och i handen. Den har bra kvalitet och finish. Bra urverk automatiskt. Jag tycker att den ligger väl runt 25-30 någonstans där.
Jag är benägen att hålla med. Och om man tycker att 37 är litet så finns den ju 40 också.
Yes.
Och då kan man ju hoppa upp. Och då finns det också en massa olika urtavlor.
Exakt. Och om man vill lägga till lite mer och ha en till komplikation.
Mm.
Så finns det deras Launching Spirit Zulu Time.
Just det.
Som är deras GMT.
Ja.
Som också finns i blått, svart och... den är lite grå, den tavlan var matt med lite gulddetaljer.
Mm.
Och den är lite större på 42 mm och kräver lite mer handled. Men också sett till hur mycket klocka man får för pengarna, som är ett uttryck som används ofta, att det är mycket klocka för pengarna. Så tycker jag verkligen att de klockorna faller inom den kategorin, utan yes. tvekan. Så jag skulle säga Longines top of mind. Vi har även Oris.
Det första jag tänkte också.
Det var det, va?
Och Oris är starka nu från 10 års garanti på yes. många av sina urverk.
10 års garanti. De har in-house-urverk. De gör mängder med olika storlekar på till exempel sina dykare. De har även andra intressanta modeller. Deras point-to-date-modeller som är lite mer vintage-inspirerade. De har Pro Pilot X, vilket jag tycker är en ganska underskattad klocka, som är helt i titan på länk, som har ett ganska industriellt uttryck skulle jag säga, lite mer kantig designen, lite mer så här 70-tals sportklocka inspirerad kanske, med ett, och det tycker jag är fantastiskt, deras lås på länken, deras så kallade lift system som är inspirerat av flygplansbältet. Hur man öppnar och...
Det är den här flärpen som du... Ja, det är en stabil flärp som du lyfter upp.
Ja, som jag tycker är jäkligt coolt. Så Oris Longines. Har du någon mer tillverkare du tänker på?
Det är klart jag har. Ja. Tudor.
Såklart.
Tudor.
Ja.
Och de Black Bay 58 är ju ett dykarur som många gillar. Jag gillar det. Jag har nästan alltid en i samlingen, blå eller svart. Och så ändras det lite.
Ja.
Otroligt stabil, väldigt välrenomerat brand.
Ja,
och de bara fortsätter leverera.
Mm.
Alltså att, och de flesta ligger... precis under 50.
Ja.
Till och med kronograferna. Kronograferna är lite svårare att få tag i.
Okay.
Lite högre. Dykare till exempel Pelagos, det är lite större. Men BB58,
ja.
Som väldigt många tycker om, har är tunn.
Yes.
Liksom. Och jag tror list är typ 38. Du kan köpa en bra begagnad för strax över 30, runt 30 beroende på timing. Du får väl,
Black Bay 58 kring 30 bägg.
Ja, sen är det bara skick och årfråga.
Ja.
Man ser ganska ofta så här, en 2020 är hyfsat skick på strax under 30 typ.
Och Pelagos som de släppte förra året då, den ligger på...
Jag tror att listpriset är typ 44 eller någonting.
Ja, och strax under då på begagnat marknaden.
Ja.
Men sen har du ju även Black Bay Pro som är deras GMT.
Ja, men den är...
Ja, Tudor.
Men varför jag tycker Black Bayen är rätt väg to go är för tjockleken.
Mm. Den är inte för tjock.
Pro är cool, men stor.
Ja.
Eller ja, stor, tjock. Kronografen bygger på höjden, är yes. större för att det är en kronograf. Och Pelagosen är, väger inte mycket för att den är titan. Den är skitsnygg, men den bygger lite på höjden också. Och då tycker jag att BB58 har rätt tjocklek.
Yes.
Och det är en klocka du bara kan kasta på armen. Den kan du gå från bastu till kallbad med och sen till kontoret eller...
Mm.
Om du ska svetsa någon korrigerad plåt eller whatever, det är bara ha den på.
Ja.
Riva ett badrum,
bila lite. Nej, jag fattar. Ja, Tudor är absolut en väldigt bra premiumtillverkare som går att köpa för under 50 000 kronor.
Och jag tänker så här med när man säger 50 000, då har du ändå tagit, ditt mindset är ju upp till 50.
Ja.
Då är det ju inte att jag ska köpa en klocka för 8, utan du har ju tagit siktet högre. Då vill du ju ha en, din lägsta nivå är väl förmodligen högre då.
Yes. Liksom.
Så och sen finns det snorbra klockor i alla prisklasser upp dit såklart, men man hamnar väl ändå över liksom 20-25 som någonstans mentalt förmoda. Du vill ju hellre komma närmare 50.
Mm.
Och jag vill ju alltid slå ett slag för då är det ju vintage.
Mm.
Men vill du ha en Rolex,
ja,
så är ju fyrsiffriga Datejusts är ju precis fortfarande mellan 45-50 finns det en lucka,
yeah,
där helt okej okay exemplar för, av till exempel 1601 i stål, 1603, jag kan få en 1630 med quickset för datumet och sånt, och lite olika referenser kring finns fortfarande i det spannet.
Yes.
Du kanske inte alltid kan få dem helt täta, det är fortfarande en vintageklocka, men det, du får en schysst Rolex.
Ja.
Historisk Rolex-modell.
Som är ett
på 36 mm, som ett bra insteg.
Absolut. Och det är många där som också, liksom, vad ska man säga, klocksamlare som började sin resa med en, just en vintage Rolex och i, specifikt då en Datejust.
Yes.
Så det är, nu hoppade vi in här lite snyggt på liksom, vad det finns för vintageklockor under 50 som vi tycker är värda att ha. Och då vill jag, eftersom du sa Rolex Datejust, säger jag Cartier Santos.
Självklart, och du tänker 2961 typ.
Ja, alltså den Fåtons, Cartier Santos Carré, automatisk i antingen stål eller tvåton. Du kan även köpa Galbe i kvarts som är billigare.
Men prisutvecklingen på dem bara på senaste halvåret har stuckit också,
ja,
tycker jag.
För att fler och fler vill ha ett så orört exemplar som möjligt, vilket jag förstår, då mycket av charmen ligger i att ha ett opolerat exemplar. Problemet är att de är svåra att hitta opolerade, och när man väl hittar dem så brukar de bli ganska dyra.
Just det.
Så att men, runt 50, man är där omkring och touchar.
Om du ska ha riktigt bra.
Om du ska ha en riktigt bra, opolerad, komplett Cartier Santos Carré, så får man hosta upp runt 50 då.
Men ska du ha en som är överkörd, så märker jag att du fortfarande är strax norr om 30.
Ja.
Nu. Och för bara ett halvår sedan så var du strax under 30.
Ja. Yeah.
Och strax över 30 på en schysst.
Yes.
Så, men jag fattar att folk är, Cartier vinner allt mer mark, vilket är, känns konstigt att säga till den här giganten, till varumärke, men intresset har ökat, ja, generellt, och då är folk intresserade av det är ju neo-vintage, för att det är ju sent 80-tal fram till 2000-tal, ja, liksom. Och det är etaverk i dem.
Jajamän.
Så, och det betyder att om någonting skiter sig,
så kostar det inte en miljon att fixa.
Nej, man kan valsa in på Cartier-butiken, få en kaffe och ett kostnadsförslag som brukar bara vara i stort sett några tusenlappar.
Ja, jag tror en Santos service eller en service på de flesta standard Cartier är 5190 kronor, tror jag.
Och det känns väldigt fair, med tanke på att Rolex och alla bara för några veckor sedan höjde sina
servicepriser.
Ja, ja. Som jämförelse. Okay. Alla har höjt sina listpriser, och nu börjar det höjas servicepriser också. Aha. Så Cartier, finns det några moderna Cartier som du tycker är ett stabilt val under 50?
Under 50? Jo. Cartier Tank Must. Om man vill ha en lite mer avskalad, enklare klocka.
Finns de på länk?
Finns på länk, ja. Absolut.
Quanto kosta?
Listpris typ 35. Så att, det är ju också en klocka som har liksom ökat i popularitet, som de säljer mycket av. Finns i olika storlekar. Kommer på läderband. Det är liksom klassisk Cartier-tank.
Vet du vad man kan kolla på?
Vad kan man
kolla på? Om man tycker att allt vi säger är inte riktigt sitter.
Aha.
Prova Grand Seiko.
Det kan man absolut göra.
Gå in hos en återförsäljare av Grand Seiko och prova klockor, för det kommer finnas en drös
under 50.
Under 50.
Yeah.
Jag tror där i 30-50 spannet finns det många olika modeller som är intressanta.
Yes.
Väl värt att titta på om man gillar japansk perfektionism.
Jajamän. Jag provade ju den som släpptes förra året, SBGN027, som är deras kvarts GMT med svart tavla.
Den är cool.
Riktigt bra. Och den kostar typ 30, tror jag.
Den är nice.
Den är riktigt snygg. Bra storlek, grym finish, snygg klocka.
Jag hade i fjol SBGM221, tror jag den heter.
Lite mer påkostad, va?
Det är en 39 mm så här, med krämtavla på läderband. GMT.
Mm.
Rätt cool. Ser väldigt bra ut på bild. Jag hade den...
Men inte i verkligheten?
Nej, men det gifte sig inte med mig. Jag tycker att Grand Seiko gör lite för perfekta grejer.
Okay.
Vilket är en komplimang, och det bara att det inte passar för mig. Och den köpte jag begagnad för 41 eller något sånt där. Mm. Väldigt mycket klocka för pengarna, ja, för verkligen. Rätt person.
Det är väl någonting, alltså om man vill ha extremt hög finish och valuta för pengen och extremt exakta urverk, så är ju Grand Seiko typ det bästa man kan köpa. Men vi pratade vintage, eller hur?
En snabbis.
Ska vi fortsätta på vintage-spåret?
Du borde kunna skopa upp lite Speedmasters. Inte... Då snackar vi sent 90-tal, tidigt 2000-tal, borde fortfarande finnas kompletta för under 50.
Mm.
De här nya 001-orna och 00...
Men vi pratar vintage.
Ja, förlåt. Okej. Vintage Speedmaster. Vill du ha en Vintage Speedmaster med 861 manuellt verk som du kan få från så här, ja, för
80-tal,
80-tal och så vidare. Den kan du skopa upp för under 50. Fast det är ju inte en... Fine att det är den klockan som var på månen. Men när du... inte just den då, men liknande.
Ja.
Men när du har den på armen så känns den ganska bräcklig.
Yeah.
Men jag vet inte hur enkla de är att få täta. Det här är ju, du ska ju inte bada med dem alls, liksom.
Nej. Okej, så den... Ja, jag fattar. Om det ska vara en
145-022, som en sen... det är det så referensen heter. Den tillverkades ända in på 90-talet.
Mm.
Då tror jag att de är enklare att täta, och jag tror att du kan få dem för under 50.
Ja.
Yeah. Manuell speedy.
Ja. Yeah. Hublå MDM Genève vill jag slå ett slag för.
Ja, men det... Okej.
Okay. Ja, därför att du får en hel guldsklocka på gummiband under 50 eller kring 50.
Ja.
Du kan få en i stål eller två ton.
Det stämmer.
Kring 20-25.
Ja.
Kvartsverk, tät till 50 meter om du tätet servaren. Funkar till smoking, till kontoret, på bygget.
Okej, du har helt rätt.
Den är allround.
Ja.
Men den är inte för alla.
Nej, för att den är väldigt tunn.
Den är väldigt tunn. Den är 36 mm.
På gummi.
Men för pengen tycker jag absolut att... Och grejen är så här, det är en Hublot. Många ryggar tillbaka när man säger Hublot. Fine. Det här är urfaden av Hublot. Den första modellen de släppte. Den är inte som moderna Hublot.
Nej, det kan jag hålla med om.
Den är cool. Jag har haft
Big Bang Tutti Frutti i handen igår, roséguld med gröna smaragder. Den är absolut inte som din Hublot från 80-talet.
De är ganska långt ifrån. men det är många som börjar få upp ögonen för de här, vilket är kul. Jag har fått mycket frågor kring Hublot MDM generellt, och det tycker jag är roligt. Och det är oftast en klocka som uppmärksammas av också initierade människor som liksom gillar klockor och är tunga i klockor. Så den skulle jag vilja slå ett slag för i under 50K-budget.
Right.
Men inte kanske your usual suspect, så att säga.
Nej, okej. Okay. Nej, men jag är benägen att hålla med.
Vad
har vi mer?
Slipper vi kiva så här.
Vad har vi mer? Om det inte behöver vara vintage, bara så här, något
top of mind.
Ja.
Omega Aquaterra.
Ja, såklart.
De lite äldre som har kanske en 10-15 år på nacken. Finns både kvartsautomatisk.
Stabilt val. Kan, jag tänker väldigt mycket att man kan få dem täta. Men det är en sån klocka som du bara kan ha på hela tiden, ja. Och de finns i bra storlekar. De finns i 39, de finns i 41 eller vad det nu är. Ja, absolut. Aquaterra, väldigt bra. Du kan ju självklart köpa en Seamaster
Professional
300 och begagnad. Men det finns överallt att köpa för under 50 om du inte ska ha nyare. Nya list måste vara typ 70 papp eller någonting.
Ja, det är riktigt på senaste.
Ja, för Omega höjde listpriserna 2 gånger i fjol. Och typ en gång till i år, tror jag till och med. Så det har blivit lite dyrare. Men du kan fortfarande få begagnade mellan 30 och 50 utan problem. Mm. Som bara har några år på nacken. Svarta, blåa. Men då är det ju dykarur. Det är lite större. Men det spelar ingen roll, tycker jag. För den får stå i en egen kategori. För det är så många som bara köpt den.
Ja.
Bara det här ska vara min enda klocka och bara kört den.
Yes.
Så att den... Ja, bevisligen så är det ju en allround-klocka eftersom folk använder det som det.
Exakt. Har vi något mer kul då?
Inte som vi har tid till.
Nej. Vi kanske stannar där.
Jag hoppas så kan vi gav någon några tankar att titta på.
Mm. Det tror jag nog.
Och så får ni absolut inte missa att i början av maj håller vi tillsammans med INDP Watches ett stort event för independent watchmaking. Och vi gästas av Chapek, Bouvet, Frank Müller, Arnold & Son,
Armin Ström,
verkar som Strayer Watches, svenska, som Ola där kommer. Arcanaut tror vi dyker upp. Vi siktar på närmare 15 märken och vi kommer ha det i en stor eventlokal i Stockholm.
Mm.
Det är invite only. Vi vill se till så att våra läsare och lyssnare kan dyka upp.
Och det är kul att det är så många som har hört av sig.
Ja.
On the record säger vi det här då, att tack vare att det är så många som visat sitt intresse kommer vi behöva göra en liten lottning då vi har ett begränsat antal platser.
Ja.
Med det sagt.
Men vi fyller på underlaget.
Exakt.
Så, om ni i början av maj är intresserade av att mingla runt, ta en drink, klämma på klockor från 15 och... ja, 10-15 olika independent-märken som ni inte kan se någon annanstans.
Mm.
Under väldigt avslappnade och trevliga former. Skriv till oss på Ecotime Group på Instagram eller mejla podcast@ecotime.com och skriv att jag vill komma på eventet.
Yes.
Så sätter vi upp er på lottohjulet helt enkelt. Vi siktar på ungefär 150-200 gäster all in all. Så det finns många platser att tillgå.
Mm.
Men vi har intresset så stort så vi måste göra lite lottning på det.
Ja.
Vi vill såklart att alla ska komma.
Ja, precis. Bra. Vad bra.
Missa inte det.
Okej, vad bra. Då hörs vi efter Watches and Wonders, så har vi sjukt mycket nyheter att prata.
Tack för idag.
Tack för idag.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.